kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio, och du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Jag som sitter här, producent och tekniker, heter Ulf Gustafsson. Ja, vi ska få börja igen med nya bibelförklaringar efter nästan mer än ett års uppehåll med Håkan Sundliden. Och det som fortsätter att bli bibelförklaringar över, det är Romarbrevet. Och nu ska vi då fortsätta med del 8. Vill du lyssna till bibelförklaringarna direkt i kyrkan, så är det på tisdagar klockan 18.30.
Ja, välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen när vi ska fortsätta vårt studium av Romarbrevet. Vi börjar med att be. Herre Jesus Kristus, det är ofattbart att du är närvarande och att du är intresserad av oss. Men när vi öppnar skriften så tror vi att du är närvarande i ordet. Vi tror att du vill tala till oss, och att du vill inte bara tala till oss utan verka ibland oss. Och verka helgelse. Du vill verka upplysning av lag och evangelium. Och låta oss lära känna dig allt bättre. Vi vill verkligen att du ska få komma i centrum en kväll som den här. Jag tackar dig för var en som har kommit hit. Jag tackar dig för var en som lyssnar på det här i efterhand. Och vi ber om din välsignelse över vårt studium, över vår förklaring av ditt ord. Herre, vår kunskap och vår insikt, den är bara delvis. Men en dag så ska vi få lära känna dig till fullo. Herre, vi ser redan fram emot den dagen. Herre, kom och var närvarande du hos oss. Amen. Ja, det har ju kommit en del nya här också som inte var med, vad jag kan minnas i alla fall, förra gången. Så vi kan bara ta en kort repetition. Inte liksom av helheten, utan det är som sagt var 7 timmar som vi har haft innan. Så det här är egentligen den 8:e timmen. Och vi kan inte repetera vad som har sagts i 7 timmar. Men jag säger det här då också för de som lyssnar på bandet långt i efterhand kanske, att det är ju faktiskt ett år och några månader sedan vi hade förra studiet på grund av den här olyckan då som jag har råkat ut för. Så att vi får vara tacksamma, även om det blev ett dröjsmål nu, att vi kan fortsätta. Åtminstone är jag tacksam för det. Så att, men det ger ju också anledning till att vi tar en snabb repetition. Och snabb repetitionen är helt enkelt den här. Att Paulus befinner sig på den tredje missionsresan. Han har varit i Efesus ganska länge. Och nu så reser han till Makedonien. Och så kommer han ner till Korint. Och så ska han tillbaka till Jerusalem med den här penninginsamlingen. Men där i Korint så skriver han brevet till församlingen i Rom. Och där har han aldrig varit tidigare. Men han planerar att när han har fullbordat den här tredje resan, då ska han göra en fjärde resa. Och då ska inte Jerusalem vara utgångspunkten, utan Rom ska vara utgångspunkten. För från Rom så vill han resa västerut mot Spanien. Och vi har inte svart på vitt att den här resorna blev av. Men det är inte omöjligt att de blev av. Men det kan vi återkomma till, hur det blev med den saken, när vi kommer längre fram då i Paulus liv. Nu är vi bara där i Korint och skriver Romarbrevet. Och sen är det så här då att när man går igenom Romarbrevet och man läser gamla kommentarer, gamla då menar jag de som är skrivna före år 2000, det är gamla kommentarer. De är ofta präglade, i alla fall i vår tradition, präglade av det här temat att människan blir rättfärdiggjord genom tron på Jesus. Och det är inte fel. Men jag är tveksam till om det var det som var i huvudet på Paulus när han skrev Romarbrevet. Jag undrar om det inte var som så att i Rom så hade det funnits kristna ända ifrån pingstdagen. Ni kommer ihåg att där, när man läser om pingstdagen i Apostlagärningarna 2, så står det att det var folk från Rom bland annat. Och då har evangeliet kommit till Rom, och där har då uppstått kristna utan att någon apostel har varit närvarande. Det är ingen som har bildat församlingen i Rom. Den har bara uppstått som ett resultat av förkunnelsen. Och några av de lekmän som var där hade säkert en nyckelroll. Då tänker jag på Priska och Aquila, som ni känner igen från tidigare, de var ju med kanske på pingstdagen. De kom ifrån Pontus i mindre Asien, och det hade varit folk från Pontus i mindre Asien på pingstdagen. Och vi vet att Priska och Aquila var i Rom. Så de åtminstone hade med sig evangeliet. Men det finns andra personer också. Så där har uppstått en församling. Och då var det som så, vet ni, ifrån början, att praktiskt taget alla som blev kristna var ju judar. Det vill säga väl förtrogna med gamla testamentet, som vi kallar gamla testamentet, med skrifterna. De var väl förtrogna med Messias förväntningarna. De var förtrogna med att och trodde det att Jesus Kristus då var denne Messias. De var väl förtrogna med lagen och vad det innebar att leva efter lagen. Och nu blir de väldigt konfunderade när Paulus talar om att man kan bli rättfärdiggjord även om man inte står under lagen eller insatt i Guds förbund. För det var ju bara judarna som var det. Då blir de konfunderade när Paulus säger att man kan bli rättfärdiggjord eller frälst utan att vara jude, utan att ha med lagen att göra. Nämligen genom tron. Om man inte kan bli rättfärdiggjord, om det inte är tillräckligt att vi blir rättfärdiggjorda genom tron på Jesus, utan måste vara under lagen, ja, då är det ju bara judar som kan bli frälsta. Så det måste finnas en annan väg. Och de här konservativa judarna och även judekristna, för aposteln Jakob hörde ju dit, de tänkte, och Petrus med åtminstone till en början, de tänkte ju då att de hedningar som blev kristna, som fick en tro på Jesus Kristus, de skulle ju då in under lagen. De skulle tas upp i det här gudsfolket och ha med lagen att göra. Och Paulus, han är ju tvärt emot detta. Och det kan man läsa om i det som kanske är hans första brev, nämligen Galaterbrevet. Men det har vi lagt bakom oss redan, det har vi förstått. Men jag vill bara säga det här därför att i Rom så finns alltså ganska många judekristna. Men allt eftersom åren går så blir ju många hedningar också kristna. Och sen var det som så att år 50... Här borde jag kunna, men om det var år 51 eller 52 eller var det 49 redan, då utvisade ju kejsaren alla judar ifrån Rom. De fick ju gå i landsflykt allihop. Och det sades bero på att det fanns oro i det religiösa lägret, i synagogerna. De kanske var en 50 000 kristna vid det här laget. Så det var en ganska stor inflytelserik grupp. Och judarna hade ett visst inflytande också i det politiska livet och i affärslivet. Och de hade blivit kristna. Och de var inte överens med sina landsfränder, alltså andra judar som ännu inte hade blivit kristna. Så här fanns spänningar och oro som tydligen var av den arten så att de visade ut alla judar. Bland annat Priska och Aquila. Det var så de kom till Korint. Och där bildade de då nya församlingar. Det var så de kom till Efesus. Men sen kom de också tillbaka till Rom. Och nu är teorin den här. Åtminstone den bild som jag har fått. Att i Rom så finns nu både judar, judekristna och hedna kristna. Och jag tror att när judarna var utvisade, då fanns ju bara de hedna kristna kvar i Rom. Så de hedna kristna i Rom blev ju så att säga den kristna församlingen. Den bestod ju plötsligt av bara hedningar eller hedna kristna. Men sen efter ett par tre år när judarna kunde återvända, då undrar jag om det inte är som så att de här hedna kristna, de hade vant sig vid att, ska jag säga, det låter lite fel till och med i mina egna öron, men de hade vant sig till att det var de som var kyrkan. Det var de hedna kristna som var kyrkan. Och här finns alltså inte bara inslag av antisemitism som fanns i kulturen överhuvudtaget, utan också en frestelse till ersättningsteologi. Nämligen att dessa hedna kristna var nu den riktiga kyrkan. Och de judekristna, eller judarna rättare sagt, som kom tillbaka, de var då ersatta. Det gamla Israel var förlegat. Det hade man lagt åt sidan och nu var det nya testamentet och nu var det de hedna kristna som skulle råda. Detta säger inte jag hände, men jag är ganska övertygad om att det fanns sådana spänningar i församlingen i Rom. Och jag tycker man får det bekräftat när man studerar Romarbrevet. För när Paulus skriver Romarbrevet till den här kristna församlingen i Rom. Det var ju flera husförsamlingar. Man tror att det var 10-15 olika husförsamlingar. När han skriver till dem så märker man särskilt kapitel 9, 10 och 11 handlar ju enbart om Israels utkårelse, att de är det utvalda folket och de är det sanna olivträdet och hedningarna är inympade i detta. Allt det här skriver han, menar jag, med tanke på den situation som var i Rom. Paulus vill alltså inte till något pris att ersättningsteologin ska få ingång i församlingen i Rom eller i Kristi kyrka överhuvudtaget. Nu måste han därför också ta upp detta med lagen som han ju gör rätt så ingående i de första kapitlen, men även i sjunde kapitlet, vårt förhållande till lagen. Men talar han om vårt förhållande till lagen, då riktar han sig framförallt till judekristna, för det var ju de som hade ett förhållande till lagen. Och det Paulus gör i Romarbrevet är att han talar om, och det ska vi se här inte minst nästa gång vi träffas, det Paulus gör är att han säger att hela mänskligheten vilar under Guds vrede. Det betyder lever i oförsonat tillstånd i förhållande till Gud. Det är därför Gud måste sända Jesus till att försona världen med sig. Därför att mänskligheten är inte försonad med Gud. I det läget så hjälper inte lagen. Om de judekristna är oförsonade, eller förlåt, om judarna och mänskligheten i allmänhet är oförsonad med Gud, då hjälper inte lagen. Då kan man lära sig 10 budorden hur mycket som helst och göra allt vad man kan för att följa den, men det hjälper inte. För problemet är inte lagen, utan problemet är synden. Synden i människan. Det som händer när lagen förkunnas och predikas och undervisas, det är att synden får liv. Då blir jag medveten om min synd. Det vill säga, det blir ännu värre än vad det var innan. Men det här måste Paulus ägna både tid och kraft åt att förklara för judarna. För judarna tyckte ju att lagen var jättebra. Om vi följer lagen, då har vi ett rätt förhållande till Gud. Och det var ju rätt och riktigt. Men Paulus säger att rätt och riktigt, ja, men inte tillräckligt. Det går inte bara att ha laggärningar, det måste finnas en tro också. En gemenskap, en försonlighet i relation till Gud. Och den finner du bara i Jesus Kristus. Så det som händer här nu, det är att Romarbrevet kan man säga består av 4 huvuddelar. Först är det inledningen, de 15 första verserna. Alltså kapitel 1, vers 1 till och med 15. Sen kommer anslaget, menar man. Det här kan ju göras på lite olika sätt, men jag tror att det är fortfarande rätt och riktigt att säga så. Sen kommer anslaget, temat för Romarbrevet i vers 16 och 17. Så där har man överskriften för hela Romarbrevet. Sen i vers 18 till och med kapitel 4 har du första huvudavsnittet. Och i det första huvudavsnittet, om vi nu delar in Romarbrevet i 4 huvudavsnitt. Första huvudavsnittet så visar Paulus detta, att mänskligheten lever oförsonad med Gud, lever under Guds vrede. Tänk att vi ska få ägna ett par, 3 timmar nu åt Guds vrede, hörni. Låter inte så kul, men det tror jag är en nyttig läsning alltså. En mycket nyttig läsning, inte minst i vår tid. Sen kommer den andra huvuddelen, det är då kapitel 5, 6, 7, 8. Som handlar om det nya livet. Vad det innebär nu att vi har blivit frälsta, förklarade rättfärdiga, insatta i Jesus Kristus. Det berättar han om i kapitel 5, 6, 7, 8. Kapitel 5 brukar en del ha som en övergång från första till andra huvuddelen. Men det är också många som menar att, eller som kan tänka sig att det ingår i den andra huvuddelen. Vi återkommer till det framåt jul. Och sen så den tredje huvuddelen, det är då kapitel 9, 10 och 11. Som bara handlar om Israel och Israels utkårelse. Och det talar för, menar jag, att det här var ett, vad ska jag säga, ett problem i församlingen i Rom. Han var tvungen att gå igenom det helt enkelt. För om man nu kan bli rättfärdiggjord genom tron och leva ett sånt fantastiskt liv som det står om i 5, 6, 7, 8. Vad är det då för nytta med Israel? Och vad är det då för nytta med templet och lagen och alltihopa? Så han måste gå igenom det i några kapitel. Och sen den fjärde huvuddelen är då, vad ska vi kalla det för, tillämpningar av det kristna livet. Den praktiska delen. Ni vet ju det att alla Paulusbreven är ju delade i två delar. På så sätt att först går han igenom evangeliet. Och då blir alla glada. Och sen går han igenom hur vi ska tillämpa och leva det. Men det betyder ju att tillämpningarna och hur vi ska leva det är ett resultat, ett utflöde av evangeliet. Och det här är ju någonting som vi måste tjata om. Därför att om kristna idag börjar läsa förmaningarna och tillämpningarna och tänker så måste jag göra och så får jag inte göra. Då hamnar man helt fel. Då är man under lagen på en gång. Alltså, omedelbart är du där. Du kommer aldrig kunna leva upp till det. Utan du måste ha evangeliet först. En förståelse av vad det innebär att vara en kristen. Och en förståelse och en glädje över att få vara en kristen. Och liksom ha en glädje i att vilja leva det kristna livet. Det ska vara en lockelse. Det där kommer vi in på särskilt i det sjunde kapitlet. Då, du vet när Paulus säger att det goda som jag vill göra det gör jag inte. Och det onda som jag inte vill göra det gör jag. Det räknas som ett av de svåraste kapitlen i Nya Testamentet. Så där får vi väl ta ett par timmar där också. Men en nyckelfråga som jag har brottats med när jag har förberett mig. Och där jag har fått ändra eller klargjort min egen ståndpunkt. Så vi kommer till det. Det är det som kallas för lagens tredje bruk. Du vet, Luther talade ju om lagens två bruk. Han sa så här att lagens första bruk, det är alltså den borgerliga lagen. Det är de lagar och bestämmelser som vi har i samhället. En kristen människa, precis som alla andra människor, har att leva efter den. Efter bästa förmåga. Och lagens första bruk har det syftet att begränsa ondskan. För fanns det ingen lag och ordning i samhället eller i staterna, då skulle vi få ett laglöst samhälle. Det kan man inte ha. Alltså måste Gud ge oss en lag för att begränsa laglösheten och oordningen och ondskan. Det är syftet med lagens första bruk. Men sen så talar han också om att lagen har att det finns ett andligt bruk. Alltså det andra bruket. Och det andra bruket är det. Att när en människa börjar fråga efter Gud och söka Gud, Då försöker hon vara duktig inför Gud. Hon försöker komma Gud nära, kanske genom att läsa Bibeln eller be eller på något annat sätt. Eller det kan vara motsatsen också, nämligen att hon förtvivlar och tänker att jag kommer aldrig att kunna lära känna Gud och jag räcker inte till och så vidare. Man blir deprimerad på det sättet. Detta är lagens andra bruk. Nämligen att överbevisa oss människor om att vi inte räcker till. Utan måste ha en frälsare. Så lagens andra bruk driver oss till Kristus. Men den första delen i lagens andra bruk, det är ju överbevisningen om synd. Det är någonting som vi upplever smärtsamt och negativt. Den andra delen, den hör egentligen inte till lagens andra bruk, utan den kallar vi för upplysningen genom evangeliet. Det vill säga när man får upp ögonen för vem Jesus Kristus är och vad han har gjort. I den stunden som en människa får upp ögonen för vem Jesus Kristus är och vad han har gjort. När jag kan se på Golgata kors se hur han hänger där på Golgata kors. Och jag börjar liksom begripa att det här har skett för min skull. I den stunden förvandlas människans liv. I den stunden så kan jag få frid med Gud genom att sätta min lit till att det som Gud har gjort genom Jesus Kristus, det är tillräckligt. Det gäller för mig. I den stunden så kan Gud förklara mig för försonad, för rättfärdig. Mitt liv förvandlas, jag föds på nytt. Jag får del av den helige ande, jag inlämmas i Jesu Kristi kropp. Allt det där sker i den stunden. Det har skett som en historisk händelse för länge sedan, för 2000 år sedan. Men det blir personligt i den stunden som jag upptäcker det. I den stunden som jag tar emot dopet. För dopet är ju förmedlad av den här verkligheten. Så långt var det ganska enkelt. Och då har Martin Luther med det här i det som sedan blev våra bekännelseskrifter och sin undervisning och så. Men sen var det så att några av hans vänner ställde frågor som ledde till en diskussion om det som kallas för lagens tredje bruk. Och här är det svårt och här är de kristna oeniga. Och då tänker jag inte bara Svenska kyrkan och frikyrkorna, utan då tänker jag också tvärs igenom Svenska kyrkan och frikyrkorna. Och inte minst i Svenska kyrkan i den mån det här nu överhuvudtaget diskuteras. Ibland undrar jag. Men lagens tredje bruk, det är alltså att det här att om en människa nu har blivit en kristen, kommit in i Jesus Kristus, då är den människan, alltså du och jag talar om dig och mig, då är vi i lagens fullbordan. Vi står inte under lagen utan under nåden. Men då kommer frågan, egentligen samma fråga som ställdes till judarna i inledningen här, inledningsskeendet av det jag pratade om. Då kommer frågan, jaha, så en kristen är alltså utan lag. Är vi laglösa då? Gäller inte lagen för oss? Det är frågan. Och då så fanns det någon som sa, jo, men lagen gäller fortfarande. Med tillägget, lagen gäller fortfarande för en kristen. Och det betyder att det kunde sägas att vi präster och andra, vi ska predika lag och evangelium. Vi ska fortsätta att predika på ett sådant sätt så att människor känner sig otillräckliga och måste fly in till Jesus Kristus på nytt. Och det här har satt sig så i den lutherska traditionen så att det är ju ett evigt springande här fram och tillbaka. Förlåtelse, syndabekännelse, förlåtelse, syndabekännelse, förlåtelse. Jag kommer ingenstans, va? Både syndare och rättfärdig. Det blir liksom inte mer. Ja, men Håkan sitter och säger nu då att lagens tredje bruk inte ska gälla. Ja, det är ju just det här som är frågan. Och nu skulle vi inte ta det här ikväll. Det här är bara lite inspiration. Utan vi ska ta det när vi kommer till kapitel 7. Men jag börjar nog luta åt det efter det här året. Att jag tror inte på lagens tredje bruk. Jag tror att vi lever i lagens fullbordan och vi har fått den helige ande. Och evangeliet, att Jesus Kristus bor inom oss, är en fullt tillräcklig drivkraft för oss som är kristna. Paulus talar om att vi ska vandra efter anden. Inte efter lagen. Om vi vandrar efter anden, och om evangeliet har en förvandlande kraft ibland oss och får vara vår drivkraft, då är det lagens fullbordan. Då behöver vi inga pekfingrar. Därför den helige ande kommer att undervisa oss hela tiden om hur vi ska leva och vart vi är på väg och hur vi ska gå. Om det är så som många menade då, att lagens tredje bruk, att lagen ska komma in bakvägen på något sätt ibland oss kristna, så att man kan moralisera i sina predikningar och tala om för de som sitter i bänkarna vad de ska göra, hur de ska tycka, hur de ska tänka. Om vi kan hålla på det sättet, då fördärvar vi evangeliet och den heliga andes kraft. Då litar vi ju inte på den heliga ande. Jag tror att det kan vara förödande. Och tyvärr så tror jag också att, fast det här kan vi knappast ta in på band, hörni. Men jag tror tyvärr att de flesta kristna i Sverige lever under lagen. Går det med krökta ryggar, kommer ingenstans. Frimodigheten försvinner ut. Ja, men hur ska vi få väckelse? Hur ska vi kunna liksom få ny kraft? Ja, inte genom lagens tredje bruk i alla fall. Ta dig i kragen, skärp dig, gå oftare till kyrkan. Jag tror inte att det är receptet. Evangeliet om syndernas förlåtelse, talet om korset, det är kraften som förvandlar oss. Och så är det i ännu högre grad efter att vi har blivit kristna. Vi behöver höra evangelium snarare än lagens tredje bruk. För att i evangeliet och i den nåd som kommer till oss, särskilt Guds nåd när den kommer till oss, så finns en sån kraft, en sån förvandlande kraft, så att det är mer än nog. Paulus skriver i ett senare brev, i ett av pastoralbreven, om det nu är Timoteus eller vad det kan vara, att Guds nåd fostrar oss och så vidare. Du vet, när nåden kommer in i våra liv så är det inte något mesigt, något menlöst som att Gud ser mellan fingrarna och säger ja, men du är som det är, det får gå bra ändå, jag förlåter dig och så. Nej, när nåden kommer in, då slår nåden sönder all egen rättfärdighet. Därför att när nåden kommer in i ditt liv, då har du ingenting att sätta emot. Ingenting att hävda dig med. Ingen prestation att lyfta fram. Nåden krossar fullt allting i ditt liv. Därför är det en oerhörd kraft i nåden. Och om det inte skulle vara så som jag säger, då är inte nåden nåd. Nåden är inte ett svar på din prestation eller på ditt misslyckande. Nåden är korset, Guds nåd, som raderar ut all mänsklig förtjänst. Och så blir det ingen utom Jesus alena. Och den kraften, den räcker mer än nog för att vi ska kunna vandra i gemenskap med Gud. Vi behöver inte lagens tredje bruk. Är det något lagens bruk som vi skulle kunna ha glädje av också som kristna, eller måste ha, så är det väl snarare lagens första bruk. Det vill säga att vi som är kristna, vi ska väl i ännu högre grad än de som inte är kristna tänka på den borgerliga lagen och betala vår skatt och allt vad det är för något. Följa trafikreglerna och sånt där. Det liksom ligger på det mänskliga planet. Men blanda inte in liksom att vi skulle ha någon förtjänster i förhållande till Gud. Eller några ambitioner att kunna vara bättre kristna. Tänk vad många människor som jag har hört säga. Och hur många gånger har jag inte sagt det till mig själv. Nu var det länge sedan, men om jag tänker tillbaka några decennier. Jag skulle så gärna vilja bli en bättre kristen. Låter så fint, lovvärt. Det är ju helt fel ju. Jag kan inte bli en bättre kristen. Det Gud har gjort för mig räcker. Det finns ingenting att lägga till, ingenting att dra ifrån. Och att hitta den tryggheten i Gud, att vi lever i Jesus Kristus, det är mer än nog. Blanda inte in lagen i det. Och det är vad jag tror att Paulus talar om också i Romarbrevets 7:e kapitel. Det får vi ta när vi kommer så långt. Ja, det gick ju halva tiden nu då. För jag som har så här många blad. Vad gör vi nu då, kära vänner? Det första huvudavsnittet. Jag ska säga det också innan vi backar till 16 och 17. Vi skulle ju repetera var det ju. Men innan vi gör det första huvudavsnittet. Jag sa det att det är från vers 18. Kapitel 1, vers 18. Och så fjärde kapitlet ut. Alltså kapitel 1, 2, 3, 4. De fyra kapitlen, de kan man säga sönderfaller på ett naturligt sätt i två delar. Den första delen från då vers 18. I min bibel så har det Guds dom över hedningarna. Och det handlar det om, Guds dom över hedningarna eller Guds vrede, handlar det om i första kapitlet, andra kapitlet och tredje kapitlet till och med vers 20. Ni kan ju titta där ni som har biblarna uppe. Så ni bara bläddrar förbi där och tittar tredje kapitlet vers 20. Det slutar ju då med orden, vi kan ta vers 19, att lagen för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Genom lagen ges insikt om synd. Alltså det är liksom temat ända fram till dess. Så det Paulus gör i den första halvan, det är att han visar hur hela mänskligheten lever oförsonad med Gud. Och att lagen inte hjälper oss ur den situationen. Så det är hopplöst läge helt enkelt. Sen då den andra halvan utav den här första huvuddelen. Det handlar då om hur vi ska bli räddade ur den här prekära situationen. Det vill säga det handlar om, i tredje kapitlet så är det ju då vers 21 och kapitlet ut kan man säga. Det är nästan som en inledning då till det som sker i den andra halvan. Därför särskilt då vers 21 till och med 26 där så handlar det ju om försoningen, om åter lösningen, om rättfärdig förklarat, alltså det, om vad Gud gör genom Jesus Kristus. Och sedan så i fjärde kapitlet om hur vi får del av det här som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Så det handlar alltså om oförsonlighet, lagen hjälper oss inte, Gud sänder Jesus Kristus och hur vi tar emot Jesus Kristus. Det är första huvudavsnittet i Romarbrevet. Och det är ju som så att det här med oförsonligheten med Gud, det är ju inte så roligt att tala om det. Men det är ju en nödvändig bakgrund. Och inte bara en bakgrund. Det här har jag diskuterat med bröderna på hemväg nu från biskopen här. Vi har suttit i bilen, fyra präster har vi åkt tillsammans. Detta med Guds vrede och oförsonligheten. Hur ser vi på det idag? Hur ser vi på människor i allmänhet? Som du möter i affären och på gatan. Alltså det här är brännande. Och vi ska då ägna, ja, jag brukar räkna 3 timmar på varje kapitel, så åtminstone 5 timmar åt Guds vrede. Får vi se hur många som kommer nästa gång. Men det är inte för att vi ska bli deprimerade, utan det är för att vi ska få en klarsyn. Men vi talar om Guds förlåtelse och Guds kärlek, och vi talar om försoningen och vi talar så väl. Men ser vi klart hur Gud betraktar mänskligheten? Det var ju ett samtal häromdagen, det finns en diskussion nu som pågår. Vi kommer väl in på den här kanske mera nästa gång, men jag tar det på en gång nu, att man talar om religionsdialog och religionsmöten. Ja, då ska vi som är kristna då, vi ska då sitta ner med muslimer och med hinduer och buddhister, och så ska vi tala och så ska vi vara snälla emot varandra. Vi ska älska varandra och vilja att det ska bli fred och så, va. Och för mig så är det fullkomligt självklart. Men det har ju ingenting med frälsningen att göra. Du vet, vi människor, vi finns ju på olika plan. På skapelsens plan, där är vi så att säga människor i första hand. Och alla människor är skapade till Guds avbild. Och vi är kallade att leva i fred och i försonlighet med alla människor. Oavsett om de är hinduer eller muslimer eller vad de är. Det är ju en vanlig kristen grundsyn. Så att göra det till någonting märkvärdigt, som nu domprostar och biskopar och andra gör när man talar om att vi ska öppna dialog med andra religioner. Men det är för trams. Det blir självklart. Men det andra planet som vi lever på, det är ju frälsningen. Frälsningens plan. Det är ju därför kyrkan finns, för att förkunna evangelium. Vi kan förkunna evangelium för alla människor, men inte alla människor tar emot evangelium. Paulus, och det kommer vi se väldigt tydligt här, det var därför som jag tillät mig att ta några minuter till det här. Paulus, han delar in mänskligheten i två grupper. De som är i Jesus Kristus och de som inte är det. Men handen på hjärtat, hur ser vi på människor i samhället? Ja, men det får du väl inte säga till någon, att de inte är kristna eller att de skulle vara mindre värda. Nej, men det är inte det jag talar om. Vi talar om frälsningen. Vi talar om vad det är att vara och leva i Jesus Kristus. Och vi menar att det är en väldig skillnad på att vara i och leva i Jesus Kristus jämfört med att inte göra det. Det är det vi talar om. Och här blir det naturligtvis mycket känsligare. Ni vet, jag har ju varit i Nepal och fått förmånen att undervisa där blivande pastorer och sånt. Och jag har ju upptäckt då under åtminstone ett par resor nu den kultur och den religion som hinduismen innebär. Och då är det så här när det gäller skapelseberättelsen. Jag ska bara ge ett exempel på hur allting inte är lika. Alltså det är inte alla det här med mänskliga rättigheter och sånt. Det är naturligtvis i alla för. Men ni ska inte tro att världen i stort tänker på det sättet. Om du tar som i inte bara Nepal, ta hinduismen. Ungefär en knapp miljard människor är hinduer. Där tänker man sig skapelseberättelsen så att allting utgår ifrån guden Krishna. Krishna är den högsta guden. De har ju många gudar, man räknar hundratusentals hinduiska gudar. Men Krishna är skaparguden. Och då är det så att ur hans hjärta, ur Krishnas hjärta skapas överheten. Vi talar ju om ett klassamhälle i högsta grad, men vi talar om olika kaster nu. Ur huvudet så skapar Krishna de styrande myndigheterna, de som kan besluta och bestämma. Ur händerna så skapar Krishna vad vi kallar för borgarna, handelsmännen, affärsmän, och man gör affärer och olika yrken och så. Ur fötterna skapar Krishna tjänarfolket, de som står längst ner, de som ska betjäna alla andra. Och sen har du också de kastlösa. De är överhuvudtaget inte skapade ur Krishna, utan de finns till utanför och äger icke-existensberättigande. De har inget värde alls. De står längst ner, de står utanför. De är mindre värda än hundarna och korna som går på gatorna. Och de behandlas därefter. Detta är alltså deras religion. Det här är den religion som de står för. Och det får till exempel den effekten. Vi talar om att vi ska betjäna varandra och vi ska vara till och serva varandra. Och då tänker vi väl förmodligen per automatik att inte minst de som är överklass då, om jag kan använda så dumt ord nu då, ska ju liksom vara till och vi ska ge till de fattiga och vi ska betjäna de som står längre ner på samhällsstegen. Inom hinduismen är det tvärtom. Där är ju de som är skapade ur fötterna. Det är deras uppgift att betjäna de som är över. Och därför är det tillåtet med prostitution till exempel, eller med slaveri utav olika former. Det är deras kallelse. Och så lever man. Jag menar, ska vi ha religionsdialog och sitta liksom och ta och ge med den typen av människosyn eller religion? Det är ju helt omöjligt. Jag menar, Paulus han skulle ha exploderat om han hade hört det här. Han hade predikat evangelium naturligtvis. Det betyder inte att han hade varit ovänlig. Han hade säkert kunnat fört, precis som han förde diskussionerna på Areopagen i Aten med de här olika filosoferna och diskuterade fram och tillbaka om han hade argument och goda argument och sämre argument och så va. Så samtalet måste naturligtvis finnas, religionsdialogen och religionsmötet. Men det är ju på skapelsen, det är ju på det mänskliga planet. Men när det kommer till frälsningen och Guds kärlek till människan, försoningen, det pris som den högste guden har betalat för den lägststående människan. Ja, det vänder upp och ner på allting som har med religion att göra. Så det här kommer Paulus nu att gå igenom. Han kommer att tala om att hela mänskligheten lever oförsonad med Gud. Och så kommer han att presentera Guds verk i Jesus Kristus. Och han kommer att visa att Gud frälsar genom tron på Jesus Kristus och inte på något annat sätt. Då är det alltså vers 16 och 17 som är, kan man säga, rubriken som är temat för hela romabrevet. Han säger Paulus, jag läser nu: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Så du ser att talet om korset, evangeliet, som Paulus inte skäms för, förkunnelsen, predikan, handlar inte om Jesus. Handlar inte om Guds kraft, utan denna predikan, denna förkunnelse är Guds kraft. Så en predikan värd namnet, kristen predikan värd namnet, den bär i sig en förvandlande kraft. Därför att den handlar om Guds evangelium. Det handlar om Guds vishet som uppenbaras i Jesu Kristi död och uppståndelse. Och när det kan förklaras eller förkunnas eller predikas, så är det kraft i det. Därför att det slår sönder allt annat utav mänskligt eller religiöst tänkande och presterande. Det här visste Paulus. När jag kom till er, skriver han till församlingen i Korint, så hade jag bestämt mig för att inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Dårskap för hedningarna, men en kraft till frälsning för var och en som tror. Och det har inte ändrat sig. Det är likadant idag. Och det här är ingenting som man har dialog om, där man ger och tar. Det här är någonting som förkunnas, som predikas. För bara så kan kraften förlösas och tas emot. Och det här då gäller ju först, det står först för juden och sedan för greken, av det enkla skälet att det var ju judarna som hade löftet om att Gud skulle göra det här. Så först och främst var det för dem, och Jesus kommer ju till dem. Men sedan så gäller det också för alla andra. För var och en som tror. Och sedan så står det, det ska vi lyfta fram också på några minuter till här vi har. Det står: rättfärdigheten från Gud uppenbaras i evangelium. Uppenbaras, det betyder att det har alltid funnits, men det har varit fördolt. Men nu uppenbaras det. Det uppenbaras i Jesu Kristi person, i hans död och i hans uppståndelse. Där uppenbaras Guds rättfärdighet. Guds rättfärdighet innebär ju död åt synden, ett slut på synden, ett utplånande av synden. Och det uppenbaras i Jesu Kristi död. Och Guds rättfärdighet uppenbaras i Jesu Kristi uppståndelse, för han hade ju inte förtjänat döden. Det var rättvist att han uppstod. Den synd som hade lagts på honom var inte något som han själv hade presterat. Han korsfästes oskyldig. Som ett syndfritt offerlamm. Vi, mänskligheten, vi korsfäste Jesus Kristus. Vi är alla delaktiga i det. Vi ville röja honom ur vägen. Vi gjorde honom ont. Men Gud såg det på ett annat sätt. Gud förvandlade vår ondska och Jesu Kristi tjänst till ett försoningsoffer och till en försoning för hela världen. Och sedan så uppväckte han Jesus Kristus genom sin kraft till nytt liv och gav oss ett hopp om att samma sak ska ske med oss. Så Gud förvandlar det mest eländiga, till och med ondskan, vrider den ur händerna på djävulen och förvandlar och hur ska jag säga, förändrar, låter saker och ting bli till det bästa. Sådan är Gud. Och detta är Guds rättfärdighet. Det är både en negativ sida, ett utplånande, korset, och en positiv sida, en uppståndelse, det nya livet. Båda de sakerna. Och det här är också en sak som vi ska komma in på, tror jag, när vi kommer till 6:e kapitlet. Där Paulus säger att vi har blivit döpta till Kristi död. Det här har jag följt med mig, inte minst efter olyckan nu, på ett väldigt tydligt sätt. Nämligen detta, att när vi blir döpta, då kommer alltså evangeliet, korset och uppståndelsen, kommer till dig på ett personligt sätt i ditt dop. Det betyder att Kristusmönstret, hans död, hans uppståndelse, kommer till dig. Och Kristusmönstret börjar tillämpas i ditt liv. Vilket betyder att allt det som är negativt i ditt liv är intaget i Kristi korsdöd. Alltid, och det skulle vi tacka Gud för. Också olyckor, sjukdomar och annat elände. Är jag en kristen och intagen i Jesus Kristus? Du är intagen i Jesus Kristus också med mina olyckor, med mina misslyckanden, med min ångest, med mina sjukdomar. Och i Jesus Kristus så är jag på försoningens grund. Och då tjänar olyckor och sjukdomar och annat elände det goda att den gamla människan bryts ner. Den kötsliga naturen bryts ner och synden dör. Jag befrias. Otroligt smärtsamt. Vi skulle aldrig välja det själva. Men det är så Gud använder korset i våra liv. Det är Kristusmönstret som har kommit till det genom dopet. Det är det som Luther tänker på, fast vi inte har uttryckt det så tidigare. Han talar om att vi ska leva i vårt dop. Och så talas det om en daglig omvändelse. Vad betyder det? Jo, det betyder att Jesu Kristi död och uppståndelse har en direkt ingång och tillämpning i ditt liv och i tolkningen av ditt liv. Så att allting som är negativt och eländigt, det är korset i ditt liv. Allting som Gud gör i ditt liv, det är uppståndelsen, det är det nya livet. Båda de sakerna händer samtidigt i dig och mig. Och det är ingenting annat än en irrlära. Om vi har den förståelsen att det finns ont och gott. Och det som är gott är utav Gud och det som är ont är utav djävulen. Det är inte kristendom. Det är en dualistisk, en gnostisk syn. Där det finns en kamp mellan det onda och det goda där man aldrig vet hur det ska sluta. Vi är i Kristus med allt vårt onda och allt vårt goda. Och Kristusmönstret tillämpas i allt vårt onda och i allt vårt goda. En helt annan situation alltså. Det är ju inte så naturligtvis att jag tackar Gud för olyckan. Men jag ser ju hur Gud har använt det i mitt liv. Hur han har gett mig tid med sjukskrivningen i över ett år. Hur jag har kunnat fördjupa min relation till honom. Jag har fått en klarare syn på vissa frågor. Jag har fått ändra min teologi när det gäller sjukdomar och död. Jag börjar upptäcka korsets verkan i mitt liv. Tack vare eländet. Jag tror inte att Gud vill olyckan och han vill inte något annat ont heller. Men nu är det så tyvärr att det hör till livet i den här världen. Men Gud verkar i detta. Och särskilt i dig och i mig som han har tagit och placerat i Jesus Kristus. Där verkar det här både nedbrytande och uppbyggande. Och tänk, jag tror att det gäller också församlingen. Vi vill ju gärna ha fina växande församlingar och goda församlingar. Det var bra på alla det sätt. Och vi ser ju inte gärna att, som i vår svenska kyrka då, vi ser med oblida ögon på eländet och falsk lära och strukturer som bryts ner och gemenskaper som inte finns och så vidare. Vet ni vad? Jag kämpar inte den kampen längre. Nu ser jag att också det nedbrytande i pastorat och i församlingar är ett Guds verk. Men för Gud måste bryta ner. Inte så att Gud inför det dåliga i vårt pastorat eller i vår församling. Men det finns där. Och det kan inte någon vara okunnig om. Och Gud tillåter det. Och Gud använder det till att bryta ner sånt som inte är av honom. Och tvingar oss att bejaka det som han har gjort. Den grund som han har lagt för församlingen och som ingen annan kan lägga. Den som är lagd och som ligger där en gång för alla. Försoningens grund. Och livet i den heliga ande, livet i Jesus Kristus. Båda de här aspekterna. Det som jag kanske tidigare, för länge sedan åtminstone, eller ja, länge sedan, allt är relativt. Men det som jag tidigare tänkte som en kamp mellan det onda och det goda. Det är inte en kamp mellan det onda och det goda. Gud är närvarande i båda. Och Gud verkar i båda. Jag vill inte ha med det dåliga och det onda och det negativa att göra. Jag vill leva helt och fullt i Jesus Kristus. Men så länge jag är på den här jorden så finns också det nedbrytande verket närvarande. Dagligen bryts min yttre människa ner. Dagligen uppstår min inre människa i kraft. Den sista dagen i jordelivet så befrias jag helt och hållet från den yttre människan. Och min tro övergår i åskådning. Den nya människan statueras fullt ut. Det är ju underbart. Det här visste Paulus. Och det är som sagt, vi återkommer till det i kapitel 6 och i kapitel 7. Men jag kunde inte låta bli att säga det redan nu. Jag kanske ska säga tre saker om rättfärdigheten, Guds rättfärdighet. Och vad jag förstår så finns det här med redan i den förra gången. Men det tål att sägas en gång till. När det gäller Guds rättfärdighet så är det ju mycket speciellt. Det var det här som ledde till reformationen också. För frågan är, vad är det för något? Vad är Guds rättfärdighet? Vad betyder det att Gud är rättfärdig? Då var det som så att på 400-talet, i början på 400-talet, då översattes den hebreiska eller hela Bibeln, det grekiska nya testamentet till latin. Latin var ju den första officiella kyrkoöversättningen kan man säga. Och då heter Guds rättfärdighet Justitia Dei. Så är rätt nu. Ja, det gjorde jag. Justitia Dei. Och då hör ni att justitia har ju med juridik att göra. Och därmed så gick tankarna för västerländska kristna i den riktningen. Juridik, Justitia Dei, Guds juridik, synd, straff, upprättelse, förlåtelse. Det var liksom spåret som det gick. Och Luther, han kämpade med det här och kunde ju inte få frid, för han räckte ju aldrig till. Och då upptäckte han när han hade föreläsningar från Saltaren. Och han kunde ju hebreiska också, han läste ju hebreiska. Då upptäckte han att i hebreiskan, när det talas om rättfärdighet, så har det inte med juridik att göra. utan det har att göra med förbundet. Alltså när Gud ingår förbund med människan och människan håller sig till förbundet och Gud håller sig till förbundet, man lever i avtalet så att säga, då råder rättfärdighet. Så rättfärdighet har ingenting med moral att göra, utan det har att göra med relation och gemenskap. Och på samma sätt är det egentligen i Nya testamentet. Rättfärdighet råder när Gud och människan har gemenskap. Nu är det ju bara det att människor i allmänhet har inte gemenskap med Gud. Utan gemenskap med Gud, det får vi först i Jesus Kristus. Men Gud som är rättfärdig och håller fast vid förbundet och vid avtalet. Han blir nu människa och människan Jesus Kristus håller fast vid förbundet och det fullständigt förenad med sin himmelske fader. Och där i honom så fullbordas förbundet. Där råder rättfärdighet. Och när vi som är utanför kommer in i Jesus Kristus, då blir vi delaktiga av den rättfärdigheten. Då har vi också en rätt relation till Gud. Har fortfarande ingenting med moral att göra. Har ingenting med sjukdomar att göra eller med olyckor att göra. Eller misslyckande eller motgång. Allt jobba intaget i Kristus och vi är rättfärdigt förklarade inför Gud. Men det här var ju Luthers upptäckt. Och han förstod inte det till en början. Utan han uppfattade det som att det var en moralisk kvalitet hos Gud. Att Gud är rättfärdig betyder att han gör sånt som är rätt. Och när han nu uppfyller sina löften så gör han sånt som är rätt. Och därför är han rättfärdig. Och det är ju bra. Det andra som är om rättfärdigheten, det är att Gud ger sin rättfärdighet, som jag sa nu då. Att Gud ger sin rättfärdighet till oss när vi tror på Jesus Kristus. Han distribuerar den till oss. Det var på den punkten som Luther inte kunde. Han kunde inte fatta. Han kände inte så, skulle han ha sagt om han hade levt idag. Och det tredje är ju då att Gud förklarar en människa, dömer en människa rättfärdig. Att han i sin domstol då förklarar en människa för rättfärdig därför att hon tror på Jesus fast hon egentligen inte är rättfärdig. Så han gör det ändå. De här tre olika förståelserna har spelats ut emot varandra. Saken är nog den att man ska inte göra så, utan alla tre förståelserna är riktiga. Men Gud är rättfärdig, han gör det som är rätt. Gud förmedlar sin rättfärdighet till oss. Och Gud förklarar oss rättfärdiga fastän vi är syndiga oss själva. Han gör det för Jesu Kristi skull. Men ännu bättre är ju, om ni kan ha med er det, att det framförallt handlar om att när vi kommer in i Jesus Kristus, då är vi förenade med Gud, då är vi i förbundet. Det nya förbundet i hans blod. Blodet som utgjuts och som beseglar förbundet, det nya förbundet. Som vi får del av varje gång vi firar nattvard. Som vi lever i, men vi förnyas varje gång. Jag är ledsen, men jag kan inte göra längre för att jag har det på klockan här. Det är till och med hundradelar, det bara visslar framtiden här. Och nu är tiden slut. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi ber att den här timmen nu skulle få vara inte bara en repetition utan också en ingång till fortsättningen. Och vi ber att det inte minst ska vara verksamt i våra liv och i våra gemenskaper. Vi tackar dig för nådestunden och vi ber att du beskyddar, bevarar och verkar det du vill verka i våra liv. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och nu fortsätter vi med Romarbrevet här i närradion och det här var del 8. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag Ulf Gustafsson. Härefter kommer sändning ifrån Radio MF och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.